med att föra upp provisoriska transformatorstationer. Och nu vill Energiverken att alla som inte har ström för tillfället stänger av sin elvärme så att inte spänningen blir för hög under själva reparationsarbetet. Det gäller alltså elvärmen. Ni kan ha kvar er belysning. Och när den, när belysningen kommer så kan ni också slå på er elvärme.
Nästa morgon, 6:15.
Man tillsammans som jobbar nere i Kroatien. De jobbar febrilt och har jobbat hela natten. Man fick till slut fram strålkastare och de jobbar alltså nu i strålkastarljus. Elektriciteten, kablarna slets ju av i raset igår så att mörkret var länge ett stort problem. En vägbank på drygt 100 meter har byggts upp rakt genom det här rasområdet. På den så ska man köra ut tyngre schaktmaskiner för att kunna gräva djupare. Det går inte bara att gräva för hand. Det är stora, tunga betongelement som ligger välta över platser där det eventuellt kan finnas människor. För att jag pratade med Max Persson som är räddningsledare här på den norra fronten i Tuvekyrkan för en stund sedan. Och han berättade det att det var nog ingen fara att köra ut de här tunga maskinerna för att man är mycket noga med att lägga den här banken så att den går över platser där man redan har kontrollerat husen. Och den kontrollen visar man sen genom ett rött kryss på taket eller på någon annan del av huset som kan identifieras. Ett rött kryss som visar att här har vi kontrollerat, här ska det inte finnas några människor kvar. Några människor som fortfarande kan leva. Pelle Tornell, det är en kirurg från Sahlgrenska, han tillhör den medicinjour som för närvarande finns på platsen. Och han säger det att frostskador är kanske en av riskerna nu. Klämskador givetvis från olyckan, men nu kommer också frostskadorna in som en extra risk eftersom det har varit kallt. Är man lite skadad och inte kan röra sig, ligger kläm, så blir man mycket snabbt skadad av den kalla temperaturen. Axel Karlsson heter kommissarien, polisbefäl på platsen. Han talade om att man har svårt att se bilden av hur många skadade och dödade i frågan om. Man har korrigerat den här uppgiften och säger om offer och säger att det är alltså frågan om 4 stycken fortfarande. Två av dem hittade man nu under natten och de fördes för en stund sedan iväg till Sahlgrenska. Här lämnar jag åter över ordet till studion.
Ja, och vi ska återkomma i vår nyhetssändning senare. I alla fall 7:00 och kanske eventuellt tidigare om det händer något ute på rasplatsen. Vi ska upprepa att antalet döda är 4 stycken. Detta enligt polisens uppgifter för en liten stund sedan. Det är en 49-årig kvinna man har hittat, en 5 år gammal flicka, en 31-årig kvinna och ett spädbarn. Och vi ska också upprepa polisens maning till alla bilister här att inte ge sig in i området kring Tuve och att vissa vägar är avspärrade. Polisen har satt upp vägspärrar bland annat vid Bärby vägskäl där trafiken är tillåten bara på Kongahälla vägen. På Nya Tuvevägen, Skogomevägen, där är trafiken förbjuden i sydlig riktning. Skogomevägen, Tuve kyrkväg, där är den förbjuden i sydlig riktning också. På Visegrensgatan, Nya Björlanda vägen, är den förbjuden i nordlig riktning. Vid Svedenborgsplatsen i nordlig riktning. Och på Minnelundsvägen, Lillhagsvägen, är den förbjuden i nordlig riktning. Vi återkommer med mera nyheter 7:00.
6:30, och det innebär att vi ska få riks och uter.
Hittills har 4 döda påträffats och ett 60-tal skadade eller chockade fördes igår kväll till sjukhus. Räddningsledningen befarar dock att fler människor ligger begravda under de raserade husen och leran. Enligt de senaste uppgifterna har ett 80-tal hus blivit mer eller mindre förstörda. Själva katastrofområdet är cirka 800 meter i diameter och ett nästan lika stort område däromkring anses riskfyllt och har utrymts. Den krater som uppstod vid raset är 5-6 meter djup. Elledningarna bröt sönder liksom avlopps- och vattenledningar. De omkomna är 2 flickor, en 5-åring och ett spädbarn, och 2 kvinnor, 49 och 31 år gamla. Den 31-åriga kvinnan är det omkomna spädbarnets mor. En person är allvarligt skadad, men de flesta av de omhändertagna har fått lämna sjukhuset. De som har förlorat sina hem eller evakuerats har tagits om hand på hjälpstationer eller fått tillfälliga bostäder. Polisen beräknar att totalt 600 personer har måst lämna katastrofområdet. Räddningsarbetet är svårt och beräknas ta lång tid. Vice brandchef Stig Sommar säger att det kan dröja upp till 14 dagar innan man kan vara säker på att ingen finns kvar i rasmassorna. Det är hela tiden risk för nya ras och inga stora maskiner kan användas på olycksplatsen. Många nyfikna har tagit sig ut till området och polis och hemvärn har tvingats upprätta två bevakningskedjor. Enligt vittnesuppgifter från brandmän har det också förekommit plundring och en person har gripits.
Och nu har klockan blivit 16, dagen efter raset.
Nyheter.
Räddningsmanskapet i det rasdrabbade villaområdet i Tuve i Göteborg koncentrerar nu sina insatser på att undersöka de hus där man befarar att ytterligare människor kan påträffas. I övrigt satsar katastrofledningen på att bygga vägar in i området och nu vid fyra tiden räknar man med att kunna fortsätta röjningsarbetet med hjälp av maskiner. Hittills har allt arbete fått göras för hand. Hittills har katastrofen krävt minst 4 dödsoffer. Ett 70-tal personer har behandlats för skador och 14 vårdas ännu på sjukhus.
Vad händer på katastrofplatsen just nu? Här är vår utsände Olle Rosander.
Ja, just nu så har en ambulans med blåljus lämnat olycksplatsen. 2 ytterligare döda har hittats för bara några minuter sedan. Vilka det är, om det är barn eller vuxna, det har inte stått att få fram ännu. Men ambulansen har lämnat med ytterligare 2 döda, så det bekräftade antalet dödsoffer är nu uppe i 6 personer. För närvarande så pågår alltså letningen med handredskap. Man har inte fått fram några tunga maskiner och det innebär att arbetet går mycket, mycket långsamt. Det återstår ännu ett 30-tal hus som man med säkerhet inte kan säga inte innehåller några överlevande eller döda. Det kan ta flera dagar kanske innan man får fram de maskiner som krävs för att göra det ordentliga arbetet här. Och det hjälper inte, säger brandmyndigheterna här, hur många människor man än sätter in. Det räcker inte, det måste till tunga maskiner och de kommer inte fram i den lervälling som blir om man kör ner tunga hjulfordon eller ens bandfordon.
Det talas ju om att hela byggnader har försvunnit totalt så att de inte syns över markytan. Vet man hur många sådana hus det finns?
Ja, det pågår arbete med att jämföra verkligheten här med en tomtkarta och huskarta som finns. Men några exakta uppgifter om hur många hus det är som har skadats eller helt försvunnit, det finns faktiskt ännu inte. Det talas om ett 70-tal, ett 80-tal hus kanske. Men det man kan se här från olycksplatsen nu i den allt tätare dimman och det mörker som sänker sig återigen över platsen är att det måste finnas hus som nästintill har försvunnit eller helt pulveriserats i de här rasmassorna.
Olle Rosander från katastrofplatsen. Vi hör av dig igen i vår sändning här i program 3 klockan 4:45.
De 440 eleverna i låg- och mellanstadiet som går i skola i rasområdet får fram till jul undervisning i tillfälliga lokaler. Rasrisken i deras nuvarande skola bedöms som alltför stor för att undervisningen ska kunna upprätthållas. Gränsen för raset går endast några meter från skolgården. Så
raskatastrofen i Tuve. Ytterligare 2 döda funna för knappt en timme sedan. Ett dygn har gått sedan raset, men fortfarande är närmare hälften av husen i området inte genomsökta. Viktigast för räddningsarbetet just nu är att man får vägar för tunga maskiner in i området. Med bara handkraft går det inte, säger räddningsledningen. Här i studion Agneta Ramberg och Gunilla Myrberg.
Landshövdingen i Göteborg, Erik Huss, fick på en presskonferens för en stund sedan frågan: hur stor är egentligen omfattningen av den här olyckan?
Ja, man kan uttrycka den i fråga om områdets storlek och i fråga om antal hus som är ungefär 70. Men hur många människoliv som har gått till spillo, det vet man inte.
Nu har man...
Det är en grundläggande svårighet i detta arbete att man vet inte hur många människor som kan finnas kvar. Och därför så pågår ju undersökningen fortgående som om nästan varje hus kunde innehålla någon som finns kvar. Men jag vill säga att det är en av de centrala uppgifterna, och den ligger hos polisen, att försöka fastställa hur många människor och vilka människor som klockan 16.10 igår vistades inom detta område som bor i huset, husen och var där. En del som bor i huset var naturligtvis inte där. Eller som var på besök. Vad som till sist kommer naturligtvis att ta lång tid att fastställa, det är om några människor passerade området som inte alls bor där, inte heller var på besök där, men bara passerade och drogs med i skredet.
Men nu har man påträffat 6 döda och omkring 80 har tagits om hand. Och det fanns 70 fastigheter i det här området. Är inte det ganska skrämmande siffror?
Jo, det är det. Det förefaller så.
Ingen uppskattning om hur många som kan saknas här?
Ingen har vågat sig på en sådan uppskattning ännu. Polisen hoppas att ikväll ge en preliminär uppskattning. Men de har bara sagt att de hoppas att ikväll kunna göra detta.
Allt röjningsarbete vid rasolycksplatsen i Tuve utanför Göteborg ligger just nu nere. De har upptäckt en ny stor spricka i marken och geotekniska experter befarar att ett nytt ras kan inträffa när som helst. Man har hittills hittat 5 döda i lermassorna och fortfarande saknas 3 människor. Idag utrymdes också ytterligare 150 lägenheter i radhuslängor där omkring 400 människor bor. Detta sedan man hittat den nya sprickan. Drygt 1000 människor i och omkring det nu 5 km stora riskområdet har blivit hemlösa. Kommunminister Johannes Antonsson lovade idag de hemlösa att de ska hållas skadelösa. Regeringen går in och täcker de förluster som inte täcks av försäkringar.
Det har alltså gått 2 dygn annars så sedan olyckan
är man ju ganska otålig. Det var väl det igår morse när man fick se människor som sprang ut som korpar i huset. Det var ingen polisbevakning, ingenting. Och det tyckte vi var det mest fruktansvärda.
Var det ditt hus?
Det var mitt hus, det var flera av mina grannars hus. Sen när vi kom in där, då fick vi se lådor som var framdragna. Min frus smyckeskrin, allting var väck.
Du har kontrollerat att sådana här saker har försvunnit?
Ja visst, vi kollade ju det igår. Och då fick man ännu en chock som man kunde inte ha kvar då i huset.
Kan du tänka på vad du ska göra nu?
Ja, vi ska väl försöka ta vara på en del dyrgripar och sånt som finns kvar där nere.
Du har massa personliga grejer som du anser vara dyrgripar?
Ja visst, vi har ju tavlor och vi har andra saker också.
Men du har inte väntat till någon form av myndighet för att få hjälp?
Jag har väl varit i kontakt med det försäkringsbolaget igår och de var ju välvilligt inställda så att jag har ordnat så att det finns en flyttningsbyrå här nu som försöker att bära grejerna.
Hur har du bemötts av dem du har kommit i kontakt med både här och på andra sätt?
Ja, jag tycker det har varit virvar och det är väl ingen som direkt har kunnat gett något besked. Och på så vis är det ganska svårt.
Är det någonting du saknar här, som du, någon central instans som du kunde vända till?
Det är det ju alltid. Så man har själv hela tiden fått tagit initiativ. Bostadsfrågan, den har man själv fått löst. Tack vare att man har ju 3 barn som man måste försöka att placera i skolan i dess närhet och omgivning. Det är ju inte bara att flytta ungar hur som helst. 5:e klass, 7:e klass och 8:e klass går de i. De har sina kamrater och de måste försöka komma i sina rätta gänger igen. De har ju också drabbats väldigt hårt.
Hur reagerar de på det här?
Ja, innan ovissheten för dem, liksom, de visste ju inte om vi hade omkommit eller inte under tiden. Så att eftersom barnen var utspridda, en var uppe här på Almöjsvägen och lekte och försvann ner i massorna men lyckades kravla sig upp och springa åt rätt håll. Så det var grabben. Sen vår andra dotter som var på väg precis från ett engagemang i skolan. Och den synen som jag såg från vägen när folk och barn bara försvann från busshållplatsen. Jag skrek då Regina och jag skrek Niklas. Jag trodde att det var de som var med där. Det var ju sådana fruktansvärda ögonblick. Jag kunde ju aldrig se vad som hände sen eftersom bjälklaget brakade ner. Så jag fick ju rädda mig själv. Det är hemskt.
Så känner en av de husägare som drabbades av jordskredet i Tuve. Reporter här var Yngve Hansson. I morse upptäcktes alltså en ny spricka i marken och de geotekniska experterna menar att risken för ett nytt ras är mycket stor. Och från det område som nu ligger i riskzonen för nya ras har, som vi hörde förut, omkring 400 människor från 150 radhuslägenheter evakuerats idag. Vår reporter Olle Rosander har besökt evakueringsområdet nu på eftermiddagen.
Jag står på Tångenvägen i Tuveområdet i Göteborg. Det är som en scen ur det överlevande tv-serien som går just nu. Ett helt villaområde, fullständigt tyst, evakuerat. Det enda som hörs, det är elverkets generatorer som står utanför området, fågelkvitter och några enstaka människor som in i det sista håller på att samla ihop de personliga småsaker, papper, värdepapper som man kan få med sig i en sopsäck eller någonting annat in i bilen och köra härifrån. Bilarna är för länge sedan borta. Här är fullständigt öde. Vi står så att vi ser inte raset. Härifrån syns ingenting som skulle kunna tyda på någonting ovanligt utom att det är alldeles tomt. Husen är tomma, släckta, inga bilar i garagen, garageportarna öppna. Ingenting syns, men man förstår att här är någonting overkligt som har hänt. Någonting ovanligt och någonting otroligt otäckt för de som bor här. Människor evakuerade till släktingar, till vänner, står i kö för att få lägenheter. Det finns det ju i Göteborg att få tag på, men det måste vara en fruktansvärd chock för många människor. Man står nu och väntar. Inget arbete pågår i gropen. Ingen vågar egentligen göra någonting utom de geologer, geofysiker som går runt och mäter genom att borra borrkärnor ner i leran under husen för att se vad som kan hända och när det kan hända om det händer. Nu kommer några människor på vägen bärande på kappsäckar och en del lådor. Får jag fråga vad ni heter?
Leif Svensson.
Du bor här inne?
Ja.
Vad har ni fått med er?
Vi har fått med oss det mest nödvändiga, det mest personliga om vi säger så.
Tror ni att ni får komma tillbaka?
Ja. Någonstans? Nej, om man ska vara realist så är det väl kanske mycket små chanser att vi kan flytta hit igen. Där, i vårt hus, det tror jag.
Har ni fått med er allting ni verkligen vill ha?
Nej. Det har vi inte.
Har ni fått någonstans att bo?
Ja, det har vi.
Genom myndigheterna eller genom...
Nej, genom släktingar.
Leif Svensson, en av dem som tvingas ge sig iväg på grund av risken för nya ras i Tuve. Nu på eftermiddagen har katastrofledningen hållit en presskonferens. Vår reporter Lars-Olof Hjärta har just kommit tillbaka till Göteborgsstudion från den presskonferensen. Och vi hoppas att vi nu har kontakt med honom.
Jo då, jag sitter här i nyhetsstudion i Göteborg och jag kan meddela följande från presskonferensen. Nu finns ingen risk för ytterligare ras. Det löftet gav geologerna. Skottet som satte hela lerklumpen i Tuve i rörelse har gått. Det allvarliga krisläget är över. Och nu återstår fortsatt uppröjning och det tunga och krävande räddningsarbetet av det som finns kvar. Den evakuering som inleddes i morse och som vi hörde Olle Rosander alldeles nyss berätta om här i Ekot. Den evakueringen har avbrutits. Det gäller de boende på Norums gärde alldeles intill det stora olycksområdet. Den här evakueringsåtgärden den var fattad av en lokal kommitté men den var förilad. Risken var inte så stor för de som bodde i det här området. Det nya beslutet det meddelade landshövding Huss så här.
Så har denna samlade expertis enhälligt rekommenderat oss att återgå till de tidigare snävare gränserna. Man har inte ansett att det fanns fog att utvidga gränserna för det rasriskabla området.
Och det gäller alltså de boende på Tången vägen nummer 1 till 34, sammanlagt 41 fastigheter. Den evakueringen har alltså avbrutits. Evakueringen inleddes för att räddningspersonalen ville ta det säkra före det osäkra. Det sista beskedet som kom fram vid presskonferenserna det var att från och med imorgon bitti klockan 9 så kan alla som bor i det olycksdrabbade området hämta sina egna tillhörigheter. Slutligen en vädjan från polismästaren Bengt Erlandsson i Göteborg. Visa de drabbade er medkänsla. Visa det genom att imorgon inte försvåra arbetet för dem genom att komma ut till olycksplatsen och se hur det ser ut. Det finns trevligare utflyktsmål. Och därmed slut från Göteborg.
Lars-Olof Hjärta från Göteborg.
Om jag skulle ge mig på... om jag skulle ge mig på en sammanfattning utav raset i Tuve som inträffade den 30 november 1977, så blev det cirka 67 hus förstörda. Var det huset värt cirka 400 000 kronor. Och cirka 60 hus ligger i utrymningsområdet, som alltså man inte får flytta in i. Det blev 8 döda till slut. Och det fördes totalt 73 till sjukhus. Men de flesta av de skadade fick lämna sjukhuset. Nu har samhället gjort allt som kan göras för att hjälpa de drabbade. Bland annat har regeringen gått in med garantier för att lämna ersättning till husägare där så långt som försäkringen inte orkar med, alltså efter försäkringen. Man kan läsa i tidningen om att stora rubriker, detta läser in den 10 december, alltså 10 dagar efter raset, att till det drabbade i Tuve, stor annons i Göteborgsposten, står det varje dag förresten, aktuella telefonnummer och geotekniska undersökningar, vad de har givit vid handen, och hjälpcentraler, vad de finns. Bland annat så finns en stor hjälpcentral i Glöstoppsskolan som ligger inte så långt från rasplatsen. Bland inom parentes så gjorde jag själv ett 10 timmars hemvärnspass där 3 dagar efter raset. Hjälpcentralen i Glöstoppsskolan, där man kan få svar på sociala frågor, polisiära frågor och försäkringsfrågor.
Den 25 maj 1997 så inträffade ett liknande ras i Vagnhärad norr om Trosa. Och de tuvdrabbade för 20 år sedan försöker nu råda de drabbade i Vagnhärad.
Det är viktigt att husägarna i Vagnhärad går samman och bildar enad front mot kommun och försäkringsbolag. Det säger en av dem som för 20 år sedan drabbades av raset i Tuve utanför Göteborg. 9 människor dog den gången då 67 hus drogs med i raset.
Ett område motsvarande 37 fotbollsplaner försvann vid raset i Tuve på Hisingen i Göteborg. Skredet tog 9 människors liv. Det var för 20 år sedan. Sören Gustafsson var en av dem som tvingades flytta från sitt skadade hus.
Så vi var runt och förhandlade med myndigheter, och vi hade representanter som fick åka till regeringen. För det lovades ju väldigt mycket då, redan i början då, precis när raset hade hänt. Och det gällde ju att se till att det hände, för det klingade ju av. Så redan efter 3 veckor då, så kom det ju andra tongångar, va?
Vad fick de skadedrabbade för ersättning?
Ja, de fick ju på sina försäkringar, och de hus som stod kvar på kanterna, som de inte visste vad de skulle göra med, va? Det löste ju kommunen in sen. För det gjordes en värdering av hela området, och för varje hus då av en opartisk värderingsgrupp.
Var alla nöjda?
Nej, inte riktigt alla, va? Men de allra flesta, till 95% ska jag kunna tänka mig att de var nöjda.
Vad har du för råd att ge till dem som nu är skadedrabbade i Vagnhärad?
Att de går samman och bildar en samrådsgrupp. Alltså det tror jag är ganska viktigt. Alltså så de vet, även om folk lovar, va, så är det lätt att glömma.
110 miljoner kostade raset för staten, försäkringsbolagen och Göteborgs kommun. Idag täcker ett parkområde de 67 hus som rasade samman. Husen närmast rasområdet har förankrats i berggrunden med betongfyllda stålrör.
En stor del av de drabbade fick ju nya tomter i området då. Så att i alla fall hälften av dem som drabbades finns nog kvar i Tuve.
Geologerna har kartlagt de områden i Sverige där rasrisken är störst. Och på den kartan finns hela Bohuslän med, men också Klarälvens dalgångar i Värmland, områdena kring runt Tångenälven i Ångermanland och delar av Sörmland där ju Vagnhärad ligger. Valdemarsvik är också en riskort, och där har kommunen lagt ner miljoner för att undvika fler katastrofer.